välkommen till Välmåendepodden. Jag heter Kim.
Och jag heter Julia. Idag så ska vi prata om ett ämne som är väldigt aktuellt idag. Och det är just det här med att hantera oro.
Vi har ju väldigt oroligt läge i Europa just nu i och med att Ukraina har blivit invaderad. Och det är på nyhetssajterna överallt i världen hela tiden. Och det är väldigt lätt att ta till sig informationen och det är väldigt lätt att skapa oro.
Att uppleva oro, det innebär inte att det är något fel på dig, utan det innebär faktiskt att du reagerar hälsosamt. Däremot så finns det ju risken att oroskänslor tar över livet. Och jag vill börja med att säga att om det är så att just du upplever en extrem oro som på något sätt hämmar ditt vardagliga liv. Du kanske inte längre riktigt kan vara närvarande i arbete eller med barnen till exempel. Då finns det hjälp att få för de här extrema oroskänslorna som oftast övergår till ångest och panikkänslor. Då kan man få hjälp från vården och då rekommenderar jag att du ringer 1177 eller kontakta din vårdcentral för att kunna hantera de här extrema bitarna. Men om du inte hämmas i din vardag men du ändå upplever de här oroskänslorna så kommer vi idag prata om vad just du kan göra för att hantera det här.
För att oro i sig själv är ju naturligt. Det är ju vår inbyggda mekanism som talar om för oss om faror som närmar sig eller omger oss. Vi kan känna oro för många olika saker och det får oss oftast att skärpa våra sinnen och förbereda oss för en utmanande situation. Men vår orosdel av hjärnan kan vara felprogrammerad på ett sätt eller vi kan vara överkänsliga av någon anledning. Vi kan känna ofta oro för saker som vi inte kan påverka. Något som är bortom vår förmåga att göra något åt. Det kan bli så att vi kan tycka att vår oro är ett arbete också. Ett arbete som ger resultat. Man måste oroa sig, annars är man inte riktigt riktig. Man måste oroa sig, annars så gör man inget riktigt arbete för sakens natur. Och det kan bli väldigt tokigt. Då kan vi ju hamna i situationer där vi tycker att andra är helt oansvariga om de inte oroar sig för det som vi gör.
Ja, och det är ju faktiskt så att hjärnan kan påbörja det här extrema oroandet på något sätt. Och det, bland annat i studier från 2002 så har man sett att när du möter någonting som på något sätt oroar dig, då är det våran amygdala som skickar ut larmsignaler. Och de här larmsignalerna plockar vår prefrontala cortex upp och börjar analysera vad är det som händer här. Och när den här prefrontala cortex analyserar de här larmsignalerna, då kommer prefrontala cortex också på andra saker som kan gå fel, vilket gör att amygdala skickar ännu fler larmsignaler ut till prefrontala cortex. Och just det här är ett arbetssätt som hjärnan gärna fastnar i och det skapar liksom en ond cirkel av det här eskalerande och självupprätthållande larmet, så att amygdala och din prefrontala cortex bara på något sätt kämpar emot varandra där. Och det är just det här som vi kan stoppa.
Man skulle kunna förklara amygdala som hjärnans vakthund. En vakthund som är utanför, som vaktar huset där du bor. Och om inte den är riktigt tränad så skäller de den skäller på allt och alla. Så fort det passerar någon där så börjar din vakthund att skälla och det kan bli lite övermäktigt ibland då när grannen kommer, vännerna kommer eller din familj kommer eller du själv kommer så börjar den här vakthunden skälla och då blir det lite överaktiv och man kan ju träna den här vakthunden att bli lite duktigare att skälla bara då när den riktiga faran närmar sig och du ska få lite tips på vilket sätt du kan hantera din oro. Det första är nyhetsflödet. Vi matas ju idag hela tiden, dygnet runt av det vad som händer i Ukraina. Och det kan vara bra att studera dig själv och din vana av att titta på TV:s nyheter eller via din telefon eller din iPad eller vad det nu än är då. det kanske finns en anledning att minska inflödet av informationen som inte hjälper dig och din oro utan istället förstärka det. Självklart, det är ju omöjligt för dig att stänga av det som händer där ute helt och hållet. Men det hjälper om du bestämmer dig att okej, jag kanske kan minska det. Om möjligt bara 2 gånger per dygn och titta vad är det som har hänt hittills? Vad är det som händer just nu? Det kan hjälpa dig så att du inte börjar känna dig mer ledsen, arg, maktlös och så vidare. Och som i sin tur ökar din oro.
Och när vi ändå är inne på det här med nyhetsflöde och att man gärna fastnar i oron, så brukar man ju faktiskt rekommendera att man tar en gruppelstund. Alltså att du väljer ut en stund på dagen då du tar dig tid för att faktiskt uppleva din oro. För det är också någonting som är viktigt här, att målet är ju inte att du ska leva ett liv utan oro alls. Det är inget liv som vi kan uppnå, utan vi kommer alltid uppleva oro. Men när det är någonting som tar över vardagen väldigt mycket, då kan det vara bra att anpassa tiden. Eller då du väljer en 15 minuter då du ska säga till dig att nu så ska jag oroa mig för det här som jag oroar mig för. Och då är det väldigt bra att uppmärksamma dina orostankar. Så beskriv för dig själv vilka tankar det är som dyker upp. Och när du gör det här, då kommer du med tiden inse att den här tanken, den är inte så skrämmande som den kändes från första början. Så det handlar inte om att du ska bli av med din oro, utan tillåt dig själv, ta 15 minuter, nu ska jag uppleva oro. Tänk på tankarna som uppstår, som gör att oron dyker upp. Och till slut så kommer du känna att ja, men det här är inte så skrämmande trots allt. Så det handlar inte om att stoppa huvudet i sanden, utan du kan också planera för hur ska jag hantera om någonting uppstår. Vad ska jag göra då? Så att det blir till problemlösning istället för att fastna i de här tankarna.
Och en tredje sak är prata med dina vänner och dina nära och kära. Du känner igen dig säkert att efter en olycka eller någonting stort som har hänt, så är det väldigt lättande att kunna prata med någon som är i närheten och gå igenom situationen som har uppstått. Där är det väldigt bra att pusta ut och få ut sina tankar. Och det kan vara väldigt befriande att kunna dela med sig av sina orostankar. Men det viktiga är att man inte fastnar i ältandet. Att man återkommer gång på gång, och varenda en du möter så börjar du prata om just oron, vad som händer i kriget i Ukraina. Det finns faktiskt andra samtalsämnen som kan hjälpa dig också. Tala om för någon att du tycker om den personen, berätta om gamla goda minnen och få någon att le och så vidare. Det är som att få din hjärna till en inre spa på något vis, att du tar lite ledigt ifrån dina orostankar. Det kan vara väldigt behövligt för dig.
Och jag vill utveckla där att just prata om sin oro. Det är väldigt många som, eller rättare sagt, jag hade precis ett samtal med en person som upplever väldigt svår oro kopplat till den här situationen. Där personen landade i att om jag bara får möjlighet att prata om det här lite då och då, då känns allt helt plötsligt mycket lättare. Så man kan till och med ta den här grubbelstunden tillsammans med en vän som är beredd att lyssna. Att nu ska vi prata om det här 10 minuter. Men sen att övergå till det här spat, att ni också efter de här 10 minuterna är över, då fokuserar ni på något som ni får er att må bra, och så att ni får en liten break från det som händer. Det tar oss in på också den här fjärde punkten som handlar om att öva på andning och meditation. Oftast när vi oroar oss så är det ju kroppen som reagerar. Så därför kan det vara bra att också träna kroppen på att koppla in andra signaler, så att säga. Och just den här med att fokusera på andningen. Om du sätter dig ner och fokuserar på inandning och utandning och hur det känns, hur magen utvidgas och sen sjunker ihop när du andas till exempel. då kan inte du ha någon möjlighet att tänka på andra saker som sker, utan allt handlar om att du ska andas i lugn och ro. Och sen själva andningen i sig lugnar ju faktiskt ner din kropp på ett väldigt effektivt och bra sätt. Så just andning och meditation, det är ju någonting som man har använt också i flera år, eller liksom långt, långt tillbaka i tiden, och kopplat till religion och bön till exempel.
Det finns ju väldigt mycket forskningsresultat av att när man till exempel ber en bön, och om man har en tro på en högre makt eller gul eller vad du nu kallar det, så hjälper det din hjärna och dina orostankar, eftersom du lämnar dina bekymmer till någon annan och tänker att nej, nu vill jag ha någon hjälp, och jag ber för de människorna som är drabbade och de som finns runt omkring mig. För att när du fokuserar din tanke och din kärlek till andra människor, det hjälper faktiskt din hjärnas funktion och din oro som går lite ner, för att då är du engagerad i din tankeverksamhet mot andra människor. Och nästa punkt skulle jag vilja ta upp, att göra någonting. Att så fort du ägnar dig åt antingen åt, det finns ju insamlingar, hjälpsändningar, demonstrationer och så vidare. Så fort du är engagerad på ett eller annat sätt, så hjälper det faktiskt din orostankar. Du känner dig mer, ökar din känsla av meningsfullhet i detta meningslösa. Och det hjälper dig att fokusera på annat. Så passa på, det finns ju väldigt många olika sätt att hjälpa.
Och där skulle jag vilja lägga till, vi började ju Välmåendepodden att prata om just resiliens. Och där, just i forskningen kopplat till resiliens, så har man ju forskat på människor som har varit med om kriser och katastrofer i livet, som man nästan knappt kan förstå hur de har klarat sig ur det med välmåendet i behåll. Men en sak som man då har sett, det är ju faktiskt att, och det här är studier som bland annat gjort i USA efter 9/11 till exempel, att människorna som var med där i krisen och som direkt valde att hjälpa de andra som också drabbades, de hade mycket större chans att faktiskt må bra psykiskt år efter att den här incidenten hade inträffat, jämfört med de som satte sig för sig själv utan att försöka hjälpa någon annan, utan stängde in sig i sina grubblerier och sin oro. Det var väldigt dåligt för deras hälsa, för det ökade risken för just posttraumatic stress disorder. Så att hjälpa andra, det är otroligt effektivt, och det hjälper ju inte bara dig, utan det hjälper ju också din omgivning.
Också det som du inte ska glömma bort, rör på dig. Gå ut och ta promenader eller ut och spring och så vidare. Det hjälper när du agerar med din kropp och rör på kroppen, så minskar din oro i hjärnan. Så passa på att öka din motion om det har varit väldigt lågt. Rätt ofta när vi bekymrar oss och oroar oss, och så stannar vi inne och sitter vi där stilla då. Men det är kopplat faktiskt till hjärnans aktivitet, och du blir lite lugnare när du får andas ut i friska luften och anstränga dig.
Och det tar oss också in till det här att bibehålla goda rutiner. Att se till att du får den sömn just du behöver. Se till att du går upp samma tid på morgonen, och du tar dig till jobbet. Du planerar in stunder då du ska umgås med vänner. Du går ut på promenad eller en löprunda någon gång. Och du lägger dig i tid på kvällen och håller goda matvanor.
Där har du fått lite tips när det gäller då din oro, och jobba med den då, och ta någonting till dig. Och vi ska också avsluta med en övning. Vi brukar alltid avrunda med någon övning, och det här kallar jag för mikromeditation. Det är väldigt effektfullt i stunder av när du är upptagen och gör någonting. Och din hjärna är i full fart. Och det handlar om något väldigt enkelt. Försök att hitta tre olika ljud där du befinner dig. Och bara sitt still och fokusera på tre olika ljud som ni kan identifiera. Och du märker efterhand att när du har hittat de ljuden, att dina hjärnvågor kommer till lägre nivå när du fokuserar bara på olika ljud, och det hjälper dig att stilla dig. Så mikromeditation, det behöver inte ta mer än en minut, och bara fokusera på tre olika ljud.
Med det så vill vi tacka så otroligt mycket för idag, och jag hoppas verkligen att du har fått till dig idéer och tankar på vad just du kan behöva för att må bra i dessa oroliga tider.
Gå gärna in på vår Instagramkonto välmåendekoden utan punkter.
Ja, först inte välmåendekoden utan välmåendepodden.
Välmåendepodden.
Ja.
Då hörs vi snart igen.
Det gör vi.